För ett tag sedan så fick jag en överraskande och liten fin gåva utav en person. Och det var en nyckelring med ett kors på. Och på det här korset så står det en liten finstil text. Och jag kunde inte läsa vad som stod, för det var så fint. Och jag har inte såna skarpa örnögon längre. Så jag fick ta ett förstoringsglas. Nej, jag gjorde så att jag fotade av det med kameran. Så gjorde jag. Och så förstod jag upp det så jag kunde se vad det stod. Och på det här korset så stod det som vi kallar vår fader eller Herrens bön. Och Sara talade förra söndagen om att be i Jesu namn. Alltså att vi genom Jesus Kristus har direkt kontakt och direkt kanal till vår himmelske far, till vår Gud. Och vi behöver inga ombud, utan vi kan få komma och han hör oss och lyssnar på oss. Så att bön och korset hör ihop på något sätt. Och jag tyckte att det var ett fint budskap i just detta. Att bön och korset och försoningen, det hänger ihop. Och jag tänker att vi ska läsa den bibeltexten som den bönen är hämtad ifrån. Och det är i Matteus kapitel 6. Och nu läste jag det i Svenska folkbibeln, den äldre versionen. Så det kanske är lite gammalt språk. Men jag brukar använda den här bibeln. Så vi tar det. Ni känner nog igen det. Så skall ni be. Fader vår som är i himlen. Helgat blive ditt namn. Kom med ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ibland står det det onda. Och det finns några saker i den här texten som jag tänkte jag skulle dela med er av. Och det är inte allt. Utan det är bara några enkla saker. Och bön är ett så stort område. Ni vet, när jag kom hit från början så hade jag ett antal bibelstudium på onsdagskvällen om bön. Och det var faktiskt 12 stycken. Det låter ju bra, 12 bibelstudier. Men det finns ju så mycket och vi kan inte omfamna allt. Och det var ju ändå bara lite som jag hade på 12 gånger. Utan det här är ju något oerhört stort egentligen. Men jag ska ta några saker. När Jesus gick här nere på jorden så relaterade allt han gjorde, allt han säger, relaterar han till sin himmelske far. Och han uppvisar en väldigt nära och unik relation till sin far. Och det kom på ett väldigt konkret och tydligt utsätt. Uttryck när han bad. Och när Jesus stod utanför Lazarus grav så säger han så här: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Och så säger han till Lazarus: kom ut. Och så går han ut ur graven. Så när lärjungarna såg det här, och man kan läsa om det i Lukas 11, så var det precis som den här första sången. Man reagerade: Herre, lär oss be. Herre, lär oss be. Och det är en väldigt bra utgångspunkt för oss alla att ropa den bönen till Gud. Herre, lär oss be. Till Jesus, lär mig be. Och att be, det är ju någonting som verkar vara inlagt i oss från allra första början. Det är något medfött, det är något i vår konstitution som människa. Att vi vänder oss till någonting som är större än oss själva. Men att be som Jesus bad, det är på något sätt bortom vår naturliga förmåga. Och därför så ser vi att Jesus i den här bönen han lär oss inbjuder oss till att dela hans gemenskap med Fadern. Han talar inte bara om min far, utan också i de här kapitlerna om er far eller din fader. Och då syftar han ju på Jesu lärjungar. Han talar om min himmelske fader och er himmelske fader. Så Jesus inbjuder sina lärjungar, oss här också, att dela hans relation med fadern. Och bön är någonting centralt i just den relationen. Och Jesus säger så här: om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min fader. Och så blir vi inbjudna i den relationen. Och den relationen är inte liksom bara att vara förlåten, rättfärdiggjord och försonad med Gud. Det korset handlar om. Och det är inte bara att bli upptagna som medlemmar i Guds familj och därför tillhöra honom. Därför att genom Guds helige ande så blir också den här relationen verklig, personlig och en erfarenhet. Därför att Jesus talar om hjälparen som ska komma och bo i sina lärjungar. Och han säger: jag ska komma och bo i er. Och vi ska komma och bo i er. Så blir den här relationen en verklighet. Och det uttrycks i Romarbrevet 8 så här, 8:15-16. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar: Abba, fader! Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Så den här nära, intima pappa-faders relationen, den blir en verklighet genom Guds ande. Så det är inte ett filosofiskt begrepp, det är inte en poetisk retorik och det är ingen vacker teori, utan det är en verklighet genom Guds ande. Och det här är ju revolutionerande, att vi direkt kan relatera till den himmelske fadern i en personlig relation. Han som är 100% god och han som är evig kärlek. Och så tar vi den texten och så läser vi en annan liknande text ifrån Galaterbrevet 4:6. Den säger så här: och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar: Abba, fader! Jag vet inte om ni tänkte på det. I det första fallet så är det vi som ropar. Du och jag. Och i det andra fallet är det sonens ande som ropar: pappa, fader. Och det innebär att vi ropar. Och anden ropar. Han ropar detsamma som vi ropar. Och det är också så vår bönerelation med fadern fungerar. Vi ber tillsammans med bönens ande. Anden ropar tillsammans med oss och vi ropar tillsammans med Guds ande. Och det här sker alldeles naturligt och automatiskt. Det är inget märkvärdigt, men det är revolutionerande. När vi var i Frankrike och paddlade kajak i en sån här canyon, eller gorge som det heter, långt där nere, och så var det höga bergssidor. Och där uppe, längst uppe vid kanten, så cirkulerade det stora fåglar. Antagligen det var någon rovfågel och så. Så de bara seglade där på vinden och spanade ner på oss som var där nere på floden. Och vad det nu kunde vara. De bara flöt omkring där uppe i luften. Och det såg så härligt ut. Och jag tänker att så är det också att be. Det är liksom att i tro kasta sig ut på bönens vingar och upptäcka hur andens uppvindar lyfter och bär oss och ger oss ett Guds perspektiv på tillvaron. En överblick, och vi får liksom en inblick i vad som Gud gör, och så får vi vara med i det. Och i det så vill jag säga att bön är aldrig en prestation. Det är en gåva ifrån Gud av oförtjänt nåd. Det är så här att vi är frälsta av nåd. Och det kristna livet är från början till slut en nåd. Och därför talar profeten Jesaja om en nådens och bönens ande. Så det är en gåva som Jesus ger oss, som han inbjuder oss till att leva i. Så han säger vår far, er far, er himmelske far, min himmelske far. Men han säger också någonting om Guds rike. Och det centrala i Jesu mission, det var Guds rike. Att upprätta Guds regeringsmakt på jorden och i människors liv. Guds vilja, den sker i himlen. Det vet vi. Men hans rike för den till jorden. Hans rike, hans regerande för denna vilja till jorden. Och det var det som var de goda nyheterna i Jesus. Han kom med förlåtelse, han kom med befrielse, han kom med upprättelse. Och Guds rike regerande förde detta till människorna. Och det är också det centrala i den bön som Jesus lär oss att be. Jesus kallar sina lärjungar till att be att den gudomliga viljan och planen genom Guds rike regerande ska förverkligas på jorden. Så att Guds vilja som sker i himlen sker också på jorden. Och det innebär ju inget mindre än att den himmelske fadern, han involverar dig och mig i sin stora plan att rädda världen. Och Jesus uppmanar oss egentligen att bli aktiva medarbetare genom att be. Genom att be till Fadern som han bad till Fadern. Och det är ju liksom lite förunderligt, kan man ju tycka, att den Gud som är fullt tillräcklig i sig själv och inte behöver någon annan, han är ändå på något sätt valt att göra sig beroende på att du och jag ber. Så att genom sina barns böner sker det som annars inte kunde ske. Det innebär ju inte att Gud är bakbunden. Han är ju fortfarande suverän och gör vad han vill. Men han har valt att göra det här. Han har valt samarbetets väg. Och det är någonting stort. Att han ger dig och mig ett sånt stort förtroende. Att han lägger såna stora gåvor i våra händer, ja i vår mun, så att vi kan be på det sättet. Och att genom den bön som vi ber i Jesu namn så gör vi skillnad i den här världen. Jag har läst Jesaja, det berättade jag förut när jag kom från min resa till Frankrike, att jag hade läst Jesaja och brottats med honom. Och jag fortsatte under hösten och brottats med honom. Och jag har tänkt på ett ställe i Jesaja 61. Och det är ett ställe som Jesus citerar när han börjar sin tjänst, när han är i Nasarets synagoga. Och då han säger så här: Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, eller för de ödmjuka, som det står i Jesaja. Och så säger han att jag är denna Herrens mode. Jag är denna Messias. Jag är denna frälsare som kommer med det här glädjebudskapet. Men om man fortsätter och läser i Jesaja bok och kommer till kapitel 62. Så står det så här. Och det är, tror jag, Herrens mode. Det är den här som fortsätter att tala här. För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro. Förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande blås. Och här säger då Messias att han ska inte unna sig någon ro. Han är full av otålighet och han slutar inte ropa om för Sions frälsning. Och Sion tror jag här ytterst är en symbol för den slutliga frälsningen när Guds rike kommer i sin fullhet. Och det talas i kapitlet innan om också att Gud sluter ett evigt förbund. Så Messias ropar, och vi ser hur han ber också i Nya testamentet. Och han fortsätter att ropa och be på Faderns högra sida. Och han kommer inte att unna sig någon ro för detta hans frälsningsverk är fullbordat. Och så läser vi vidare på i kapitel 62, vers 6. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får det någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro. Förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Och det här bildspråket tror jag fortsätter här. Väktarna är Guds folk som Gud kallar att tillsammans med den smorde ropa om att Guds frälsningsplan ska fullbordas i Guds eviga rike. Och det ska inte unna sig någon ro. Varken dag eller natt får det tystna. Och det ska inte ge Herren någon ro förrän allt detta är fullbordat. Och Guds rike har kommit i sin fullhet. Och jag tycker att detta är en oerhört stark kallelse och uppmaning till oss. Unna honom ingen ro. Be oupphörligt. Och det här är ju någonting som Jesus tar upp också i hur han talar om bön. Exempelvis i Lukas 18. Och där står det så här. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda? Och det börjar egentligen med att de alltid ska be utan att trötta. Och så berättar han en liknelse och så slutar han så här. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Då han ju lyssnar tåligt till dem. Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Och så talar han om sin tillkommelse. Det finns fler sådana exempel, men för tidsgången skulle hoppa jag över det. Och det är ju fantastiskt då hur Gud använder oss i den här världen genom att vi får be till honom. Och till och med i detta stora perspektiv att bringa in Guds eviga rike så finns vi med. Och det är ju så här då tänker man att Guds rike är det stora som sker i världen som Gud gör tillsammans med sitt folks böner. Och nu måste vi tänka stort och nu måste vi liksom bara be om världsfred och om rättvisa och väckelse i hela världen och väckelse i vårt land. Och att Gud ska rädda miljön som håller på att kollapsa och så vidare. Och så tänker vi att vi måste bara be stora saker. Men när vi läser det här Herrens bön så ser vi att det här gestaltas genom de små tingen. I det stora är det lilla helt avgörande. Det är de många små sakerna som bidrar till det stora. Och det är det som vi ser i den andra delen av Herrens bön. Det vardagliga, det nära, det personliga. Det som hör om dagligt bröd, har de om förlåtelse. Och det handlar om livets brottningskamp. Det är det här som små sakerna som bygger det stora. Och Jesus, han är ju väldigt angelägen att vi ska komma med allt till honom. Även det lilla obetydliga. Och det står lite längre fram där i kapitel 7 att han är en god far som ger sina barn goda gåvor. Han är angelägen om det. Och det är det som vi också får komma med. Jag ska avsluta min predikan, försöka runda av lite grann. Med några saker som handlar om bönens praktik. Och jag ska säga bara kort några saker, försöka i alla fall. Richard Foster, han har skrivit en del böcker om bok om bön. Han säger så här: sann bön kommer inte av att man biter ihop tänderna, utan av att man blir förälskad. Alltså, bön handlar om att leva i det här barnaskapet, att vara älskad och älska tillbaka. Att söka faderns gemenskap för allt det han är, inte bara för allt det han ger. Och det är ju som det står, att den som Gud lönar den som söker honom, som har honom först. Eller som det står lite längre fram i kapitlet: sök först Guds rike, så ska ni få det andra också. När vi får liksom ett Guds fokus, när det blir en kärleksrelation, när han kommer först och inte att vår bön är bara en önskelista till jultomten. Det tror jag är en viktig ingång. Och till det hör ju också då att bön, det är inte vårt eget projekt för att förändra världen eller göra oss ett namn eller göra vår kyrka stor. Det är ju som de gjorde när de byggde Babels torn. Om ni har läst en berättelse. Så bön är istället att ödmjukt ställa sig till förfogande och bli involverad i det som är Guds projekt. Eller som man brukar säga, Guds mission. Hans rike, hans plan att rädda världen. Så varje gång vi söker honom i bön, så söker vi ett samarbete och en samverkan, att stå tillsammans med honom. Och jag tror att det här är jätteviktigt. Och att vi också i tro nalkas honom och liksom kastar oss ut på de här uppvindarna och räknar med att han ska bära oss. Bönens ande ska bära oss. Han ska ge oss överblick. Han ska leda oss i linje med det som är på hans hjärta just i stunden, just i nuet. Det han håller på med. Och det är viktigt också att den här överlåtelsen och tron får bli handling. När vi ber enskilt och när vi ber tillsammans. Det finns rum för meditativ bön, att bli stilla och lyssna in Gud. Men det finns också en dimension som jag tror är väldigt viktig. Vi behöver öva oss att inte bara tänka bön, utan också handla bön. Och det centrala i att handla bön, det är att uttrycka den med våra ord. Men bön är ju inte bara ord. Därför att det står några exempel i Bibeln. Exempelvis att man ber med lyfta händer. Eller att man ber med böjda knän. Och det finns en poäng i att kanske ta en böneskål och lyfta upp den inför Herren. För det är en handling i tro och överlåtelse. Där vi visar påtagligt vår bön. Och det är det som Sara kommer att berätta här om. Att våra böner får bli kroppsliga. Att de får bli handling. Men jag av erfarenhet tror jag man kan säga att den viktigaste dimensionen i detta, det är att hjärtats bön får uttryckas med vår mun som ett rop till Gud. Och det är så vi växer också. Nu börjar jag närma mig slutet, jag lovar. Men bönen på något sätt, den gestaltar alla livets växlingar. Bönen för oss upp på de här höga bergen där vi möter Guds närvaro och härlighet. Och Gud är bara mäktig. Och det är så stort. Och det är mycket fröjd och det är glädje och det är jubel inför Guds ansikte. Men bön är också liksom att vandra i mörka. dalgångar i radioskugga där vi inte hör eller förnimmer Guds närvaro. Liksom en Getseman i kamp i Tåredalen. Tårar, sorg och nöd. Men det är också den andra sidan, alltså att ljuset bryter fram och segern och glädjen kommer. Och bönesvaret kommer. Men det finns också liksom den här dimensionen att bönesvaret inte kommer. Trots att vi är ivriga och uthålliga och ropar ut vår bön, så står vi ibland där med svårigheterna kvar, och med nöden kvar och med sjukdomarna kvar. Vi kanske var helt övertygade om att Gud skulle svara, men det blev inte så. Och i de här stunderna så får vi lära oss att helt och fullt lita på att Gud ändå har allt i sin hand. Att han har hört vårt bön. Att han inte har svikit oss. Utan att han i trofasthet står kvar vid vår sida. Att han alltid är för oss. Att han alltid vill oss det goda. Och jag tänker på Jesus i Getsemane. Fader, om du vill så ta denna kalk ifrån mig. Det var hans bön. Men så vänder han det. Men ske inte min vilja utan din. Så denna bön, att ske inte min vilja utan din, det är inte en tvivlets bön. Det är den djupaste förtröstan som man kan uttrycka. Att jag litar fullständigt på dig. Även när allt ser mörkt ut, jag litar på dig. Och det står att då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Kraft att ta sig igenom Golgata-lidandet. Nu har faktiskt kommit till slutet. Låt ditt namn bli helgat. Att Gud ska bli erkänd och få ära för den han är och kredit för vad han har gjort. Och när vi ber att Guds rike ska komma, så manifesteras Guds frälsande vilja på jorden, både i det lilla och det stora, i vardagens många olika behov, i befrielse från det onda i många olika former, till att be befrielse från demoniska makter och djävulen själv. Det är den sista bönen i Herrens bön. Och när bönesvaret kommer, i det lilla och det stora, då blir Gud erkänd, äran och tillbön. Så det är inte bara att vi säger att vi tillber dig, men genom att vi ber och Guds vilja sker på jorden, så blir Gud ärad. Hans namn blir erkänd. Han blir helgad, han blir prisad, han blir trodd. Och att Jesus säger så här: vår far, har ni tänkt på det? Jag vet inte. Det innebär att Jesus inbjuder dig att hänga med på den här bästa och spännande resan in i bönens värld. Och det är på ett speciellt sätt en resa vi gör tillsammans med andra. Och nu har vi en vecka med fokus på bön. Och vi gör det när vi skriver upp en bönetid. Men den allra största biten i det hela, det är att vi gör det tillsammans. Vi kommer överens om att göra detta. Vi gör det i gemensam bön och enskild bön. Men vi gör det tillsammans. Han är vår far. Vår gemensamma far. Och när Jesus talar om bön, så är det väldigt ofta liksom i det här kollektivet. Där lärjungaskaran, Guds folket, ber tillsammans. Jag ska berätta en liten händelse från min, inte barndom, men min ungdom. När jag var sån här praktikant som Rebecka ungefär. En sommar i missionskyrkan i Malå, inne i Lappland, i de djupa skogarna. Och vi kom överens där om att vi skulle ha en bönestund varje morgon. Vi var ett gäng där, 5-10 stycken varje morgon. Den yngsta var 12 år och den äldsta var 80. Så det var hela skalan. Vi bad för allt möjligt. Vi sökte Guds ansikte, vi bad för människor, vi bad för församling, vi bad för, jag kommer inte ihåg allt möjligt. Men vi höll på hela sommaren. När det var ledigt och skolor och annat så höll vi på och bad tillsammans en stund på morgonen. Sen på hösten så skulle vi få besök av en pastor som vi hade haft kontakt med flera gånger. Han var från Finland. Och jag kommer inte ihåg om det var en helg eller två helger. Men vi skulle ha en del möten i missionskyrkan där i Malå. Och när pastorn kommer in i kyrksalen genom den dörren, så kom Guds ande över honom. Och han förstod att nu håller Gud på att göra någonting här. Och jag vet hur vi samlades. Det var fullt i kyrksalen. Det var fullt i kyrkan. Det var massor av folk. Och jag kommer inte ihåg vilken kväll detta var. Men en av kvällarna så blev det liksom ett ordentligt andligt genombrott. Och det hände massor av människor blev helt berörda av Gud. Och 10 ungdomar kom till tro på Jesus och överlämnade sina liv till honom. Och sen kommer jag ihåg att det här fortsatte också. Den här 12-åriga flickan som hade varit med uppe i bönen, hon samlade sina kompisar. Och de började be och läsa Bibeln tillsammans. De var 10-12 år, hela bunten. Och det blev en förnyelse i gemenskapen och församlingen. Och när vi hade ju liksom inte räknat med det här, va? Det var ju liksom en överraskning. Men vi förstod ju att på något sätt hängde det ihop med det vi gjorde på sommaren. På något sätt så blev det liksom ett bönesvar, fastän vi liksom inte hade förstått och fattat att det skulle bli så. Och jag tycker att det lilla exemplet kan lära oss 2 saker. För det första att vi inte ska gå i fällan att reducera en bönesatsning till en metod som får ett förutbestämt resultat. Därför att då har vi gjort det till vårt projekt och inte till Guds projekt. Vi har gjort det genom historien så många gånger. Vi gör bönesatsningar och så tittar vi bakåt och så tänker vi att nu gör vi det här, då ska det se samma sak igen. Men det funkar inte så, för det är vårt projekt. Utan det vi kan lära oss utav, det är att när vi ger utrymme för bön dras vi in i det som är Guds projekt och Guds mission i ett andligt skeende där den helige ande verkar. Och det händer alltid något som annars inte skulle ha hänt. Men när det händer så är det ofta överraskande oväntat. Guds tankar är så mycket högre än våra tankar. Och Guds vägar är så mycket högre än våra vägar. Men han verkar och han är trofast. Nu har vi en enorm, jättefin möjlighet tillsammans att ta emot detta som en Guds gåva och överlåta oss till den här böneveckan. Ställa oss till Guds förfogande. Säga, nu vill jag samarbeta med dig. Nu vill jag vara i den här relationen och söka ditt ansikte. Och ta emot det som du vill verka genom den här veckan och genom mitt liv och genom min bön. Och nu tycker jag att vi står upp. Och då får du vara med på det sätt som du vill. Jag leder bara i en bön. Jag tackar dig Jesus Kristus att du har inbjudit oss och delat med ut av din relation till din himmelske far. Och tack att vi genom den helige ande står inför dig levande Gud den här stunden. Och jag tackar dig för att din ande tillsammans med oss ropar pappa, far. Och Herre, jag tackar dig att vi får tillhöra dig. Vara dina älskade barn som får leva inför ditt ansikte, i din gemenskap. Och Herre, nu vill vi bara stå här inför dig och säga, Herre, här är vi. Herre, vi står till ditt förfogande. Vi vill vara tillsammans med dig. Vi vill samarbeta med det som är på ditt hjärta. Gode Gud, låt det få ske. Låt ditt rike komma. Låt din vilja som den sker i himlen ske här i Brunnskyrkan i våra liv. I det som vi står i. I Jesu namn jag ber. Amen.